Det här är en podd från Svenska Yle.
Andreas, det är många som säger att de skulle vilja vara en fluga i taket i Vita huset just nu för att höra och se vad som egentligen pågår. Vad tänker du?
Det skulle nog vara ett drömjobb för en fluga, tror jag, att få vara där. För stämningen är nog väldigt spänd, tror jag, i Vita huset för tillfället.
Mm. Det här är nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och jag pratar med Andreas Elving som är en välbekant gäst här i nyhetspodden. Välkommen. Andreas följer alltså USA:s politik på nära håll intensivt och medverkar här nu igen för att vi ska prata om det som händer. Och nu då, just precis ur Vita husets och då Trumps perspektiv, för han förlorar valet, det gjorde han. Men han är inte uträknad. Han kommer att påverka landet på flera sätt fortfarande. Innan vi började den här invandringen av podden så berättar du om dina bekanta i USA som nu får en massa sms från Team Trump. Vad handlar det om?
Jag får se, under kampanjen får man en mängd kontakter från de olika kampanjerna. Men det som är intressant nu tycker jag att efter att valresultaten då börjar vara klart så bombarderas de som finns på Trumps listor så att säga med tiggarbrev som är formulerade i våra ögon sett ganska så där naivt. Till exempel Mike Pence säger att hej, det är Mike, jag skulle inte kontakta dig om inte det skulle vara jätteviktigt, men nu behöver vi samla ihop pengar för att stå emot den här socialisterna som är på väg att stjäla det här valet från Trump som är den riktiga vinnaren. Och i den här stilen pågår det, och det blir som underhållande när det kommer 8 sådana på en timme med olika avsändare så att säga. Och man liksom, att samla pengar är ju alltid stort i USA, men det pågår nu en intensiv insamlingskampanj från Trump-lägret. Och man funderar ju vad det handlar om eftersom kampanjen är slut.
Ja. Det här med bristen på pengar i Team Trump och det då att man nu då ber om en massa nya pengar, det vittnar ju också om det då att själva Trumps imperium, affärsimperium, de facto ju har det ganska kärvt ekonomiskt, eller hur?
Och framförallt så har man väldigt stora skulder som förfaller till betalning snart. Så det gäller att hitta ändra pengar att betala de här skulderna eller sen lyckas förhandla om dem och skjuta på problemen så att säga framåt i tiden. Det är någonting som Trump är väldigt duktig på. Mm. Men när det gäller hans kampanj, den var ju extremt väl resurserad. Man hade samlat in över 1 miljard i ett ganska tidigt skede innan kampanjen hade börjat. Men så lyckades man också bränna 800 miljoner redan innan den här mest intensiva tiden av kampanjen satt igång. Så man har faktiskt haft väldigt lite pengar här i slutet. Omkostnaderna i Trump-kampanjen har varit de största någonsin och folk har blivit stenrika, så här märkliga konsulter som har kommit upp sig och gjort pengar. Och det här liksom på något sätt symboliserar hela Trumps verksamhetsidé, att han skulle vara en duktig affärsman eller duktig på att hantera pengar. Något sådana tecken har vi nog aldrig kunnat se, utan det handlar nog mer om att visst ta in massor med pengar men sen bränna dem. Och i den situationen är vi också just nu. Jag tror kampanjen har väldigt ont om pengar och ett väldigt stort behov, ett väldigt stort maskineri att finansiera hela tiden.
Men det handlar om är ju nu då att man behöver pengar för att driva de här rättsprocesserna vidare. För valresultatet börjar ju som du sa klarna. Men som vi ju nu alla väl vid det här laget vet så är det ju så då att Trump och company godkänner inte det utan ska driva då rättsliga processer för att granska det här då och kunna bevisa det som de anser har varit fusk.
Så är det. De advokater är dyra om man samlar in pengar för det. Samtidigt så har det ju visat sig att i den här insamlingen också, i det finstilta står det att hälften av de insamlade medlen går till att täcka kampanjens skulder. Så att man har liksom ett stort behov av pengar också nu när det gick som det gick. Och det visar nog på en viss sån här desperation också i Trump-lägret för tillfället. Men det är klart, de här rättsprocesserna som man har startat och håller på och eldar upp så blir ju dyra. Mm. Hittills så har de ju inte lett någon vart. Så fort de kommer framför en domare så kastas de ut för att det finns liksom ingenting bakom dem. Mm. Att det är massa retorik och en massa snack om valfusk och oegentligheter, men inga bevis har kunnat läggas fram. Det är konspirationsteorier.
Ja, precis. Och Trump och de talar ju också om att föra det här till högsta domstolen. Men det är ju inte, det är ju lättare sagt än gjort, för högsta domstolen ska ju verkligen anse att det finns ett case här.
Så är det. Och det på något sätt verkar som att det ska vara i strategin från början. Trump talar ju redan innan valet om hur viktigt det är nu att han får sätta en domare i högsta domstolen, för att vi vet ju att valet kommer att avgöras där, ungefär så uttryckte han det. Och det har som varit funnits med hela tiden att förlorar man vid valurnorna så ska man försöka vinna genom att manipulera processen via domstolarna. Men som du sa, det är ingen automatik att högsta domstolen skulle ta upp det här. Mm. De måste nog ha några riktiga frågor så att säga som de kan hänvisa till att det skulle ha skett något skumt. Och ännu har man nu inte lyckats fabricera några sådana.
Mm. Donald Trump, han är ju aktiv på Twitter som han brukar, och det som han senast har twittrat är då just precis en massa olika klipp, till exempel från Fox News där man resonerar kring det här. Jag såg här precis att nyhetsbyrån AP har talat med en mängd av Trumps medarbetare som säger att det här, allt det här kanske nu mest handlar om att hålla Trump-anhängarna nöjda. Vad tror du om det?
Visst finns det ett sug efter hela tiden mera och mera från Trump-anhängarna. De är vana att få en viss form av energi till sitt politiska engagemang. Mm. Och det handlar, förstås handlar det om också att hålla dem nöjda på det sättet att de inte svänger sig mot alla de som de sen plötsligt inte gillar. Så det är klart att det finns säkert en viss sanning i det också. Mm.
Är det här som vi kallar för trumpism nu då, eller vad är det riktigt? Kanske ett vidare begrepp.
Det finns kanske inte en klar och enkel definition på trumpism ännu, men nu handlar det ju om just en form av politik där överordena liksom duggar tätt och man säger i princip vad som helst bara det gynnar en själv, och man struntar i verkligheten och kallar allt som man inte gillar för lögner och fake news och så vidare. Mm. Och på något sätt är det ju just det som pågår nu. Nu plötsligt är valresultaten fake news, och det är att mediebolagen säger eller konstaterar hur det har gått, så det är fake news och så vidare. Och man, det enda man ska lita på är det som kommer från Trump.
Mm. Det finns ju inga bekräftade uppgifter exakt på vad som rör sig i hans huvud och vad hans närmaste säger. Och de här närmaste, så det är ju då till stora delar hans familj. Det är frun och sen är det hans barn och hans svärson. Och det som har kommit ut då är att hans svärson Jared Kushner plus frun då Melania skulle ha försökt säga till honom eller berätta för honom att han har förlorat. Men det här vet vi ju inte förstås.
Nej, det har spekulerats kring de sakerna. Melania Trump, alltså hans fru, har ju hållit sig väldigt långt borta från politik och från kampanj. Det tog ju länge innan hon ens flyttade in i Vita huset. Mm. Hon liksom ville hålla en viss distans och han nog velade hela tiden. Och så att det är nog, hans medarbetare finns nog mera dock bland hans barn. Hans söner och hans äldsta dotter och då Jared Kushner, hennes man.
Mm.
Och vad som nu egentligen pågår är svårt att säga, men de är ganska, nu tror jag åtminstone Jared, en ganska pragmatisk person som inser vart det här barkar och försöker på något sätt rädda. Det ska ju finnas ett liv efter det här också. Trump är ju ganska gammal redan, men de andra är ju ganska unga.
Mm.
Det finns decennier av att leva, och de trivs så att säga i societeten, och då gäller det ju att kunna på något sätt positionera sig också när det verkar se ut som det gör nu.
Mm. Ja, för att sönerna verkar ju nog gå för fullt nu också på Twitter och så här med just precis det här och tala om fusk och så. Men du säger ett liv, det finns ett liv efter det här, men trumpismen lever kvar på det sättet, och den stora frågan är ju, eller en av de stora frågorna är just precis det här då, att hur stor påverkan kommer Trump att ha då i fortsättningen i den amerikanska politiken? Och en sak som är intressant här är ju då hur de här tunga republikanerna, mäktiga republikanerna som finns, till exempel senatorer som är verkligen tongivande i det republikanska partiet. Hur ska de ställa sig i ett sånt här läge där deras liksom ledare har förlorat?
Ja, det spekuleras ju mycket kring det här att när kommer tåget att svänga och de börjar ta avstånd från Trump. Men jag skulle säga att det finns ingenting som tyder på att vi är nära det skede nu. Utan det här valresultatet visar ju också att Trump har ett enormt inflytande över väljarkåren. Ja. Och de här politikerna är förstås rädda att om de går emot Trump så riktar sig Trump som en laserstråle mot dem. Och med några tweets så kan han maskinera upp en armé av Twitter-troll och andra som gör livet väldigt obekvämt för de här och i slutändan också skaffa fram utmanare åt dem i sina egna primärvalsprocesser, vilket gör att man lyder nog mot bättre, fast man egentligen inte skulle vilja göra det. Det är nog alldeles uppenbart när det gäller till exempel Lindsey Graham, mycket inflytelserik senator från South Carolina, Ted Cruz från Texas, Marco Rubio från Florida. Sådana här framtidsnamn och sådana som man har tänkt att vem är den följande i ledet. Men de är nog än så länge väldigt stadigt bakom Trump. Fast jag är övertygad om att de personligen ogillar honom starkt. Det har de tidigare sagt innan han blev president. Så var väldigt många, eller egentligen hela etablissemanget, är ju mot Donald Trump. Och nu har man bara fallit, rättar sig i ledet så att säga.
En annan viktig faktor i det här sammanhanget är ju då att senaten, alltså den andra kammaren eller överhuset, man ska säga, i den amerikanska kongressen eventuellt fortsätter att ha republikansk majoritet, så då finns ju ett stöd där fortfarande.
Så är det, ja. Mitch McConnell som är majoritetsledare i senaten har ju redan nog antytt att han inte tänker mjukna på något sätt utan fortsätta med den hårda linje de har fört hittills. Men det är klart, det finns en chans att senaten kommer att vara i republikanska händer. Men det finns ju också en möjlighet nu att det inte går så. Att eftersom det är två platser i Georgia som ännu ska väljas om i en andra omgång, så finns också chansen att om demokraterna vinner de båda så är det, blir det 50-50 och då är det vicepresidenten som har den avgörande rösten som ordförande. Och då är det demokraterna som kontrollerar senaten. Och den positioneringen nu blir förstås också intressant. Det kan vara svårt för republikanerna nu att lätta på trycket så att säga och visa någon sorts försoningsvilja när man inte vet hur det går i det här avgörande valet. Utan nu gäller det att hålla trycket på och på det viset marschera fram sina egna väljare till det här extravalet. Det är ju alltid svårare att få valdeltagande upp när det är ett extraval och inte ett presidentval som pågår.
Ja.
Så att det gör ju nog att så här på kort sikt så tror jag inte finns så hemskt mycket chanser att det skulle bli en försonlig ton. Nu gäller det att hålla liksom blåslampan på sina aktivister så att man får dem till valurnorna i Georgia i januari.
Ja, precis. Det här är ju jätteintressant och det är ju någonting som vi kanske pratar så mycket om här, just precis det som du säger, att 5 januari tror jag det är, i början av januari så har man då det här valet. Och det är ju klart att dit strömmar det förstås också nu en massa pengar och resurser och kampanjarbetare och så här, eftersom det, som du säger, det står ju enormt mycket på spel här.
Jo, man kan ju säga att allt står på spel och så kommer det definitivt att formuleras i kampanjerna och att räkna med att pengar strömmar in dit. Så det är liksom the understatement of the year, att det kommer att vara antagligen det dyraste senatsvalen någonsin. Och då ska vi komma ihåg att det spenderades i vissa senatsval över 200 miljoner dollar nu i november. Så att summorna kommer att vara helt fantasifulla i januari.
Mm. Och vi ska bara upprepa det där som du sa, alltså om det blir jämnt i senaten så att det är liksom 50-50 mellan republikanerna och demokraterna, så är det alltså vicepresidenten som har sista ordet. Och då är det alltså Kamala Harris som har sista ordet där.
Precis, så är det.
Mm. Så det är upplagt för väldigt intressant politik också i fortsättningen. Och Trump, oberoende hur, eller ska jag säga så här, Trump, trots att han förlorar, så han har sin hand med i spelet fortfarande.
Det har han. Jag tror inte att Trump kommer att försvinna i första taget.
Nej. Och den här flugan i Vita huset då, på väggen eller i taket. Det här är ju verkligen nu att spekulera, men vad tror du den får bevittna här de närmaste veckorna?
Jag tror den har sett många medarbetare som har putsat på sina CV:n och ringt samtal till olika rekryterare, och sen tror jag också den får bevittna ganska högljudda diskussioner mellan olika medarbetare som har olika åsikter om hur man borde gå vidare. Och sen får den säkert bevittna en mycket ilsken och irriterad Donald Trump som är sur på det mesta han ser på tv och spenderar nätterna vid telefonen och twittrar som aldrig förr.
Tack så jättemycket för det här samtalet, Andreas Elving, USA-kännare. Och jag ska tillägga här att Andreas till vardags jobbar som politisk sekreterare på Svenska Folkpartiet men deltar i Nyhetspodden i egenskap just precis av USA-kännare. Jag heter Karin Götelid och det här var Nyhetspodden från Svenska Yle. Hej då!